Dag Hammarskjöld är en av de internationellt mest kända svenskarna i modern tid. Främst på grund av sin framgångsrika roll som FNs generalsekreterare i en värld präglad av det kalla kriget mellan supermakterna USA och Sovjet. Dag Hammarskjöld dog år 1961, blott 56 år gammal, då hans plan störtade under oklara omständigheter i samband med ett uppdrag som fredsmäklare i dåvarande Nordrhodesia. Efter sig lämnade han en enastående mystik dagbok med titeln Vägmärken, upplagd som en serie poem, citat, maximer och reflektioner kring livet, det stora och det till synes lilla. Inte minst genom hans personliga mystika reflektioner kring Bibeln står vägmärkena i dialog med flera andra mystiker, främst Meister Eckhart, men också Thomas A. Kempis, Johannes av Korset och författaren till Icke-vetandets moln. Även om Dag Hammarskjöld har ett tydligt hem i den kristna traditionen kände han sig aldrig bunden av den. Och bland vägmärkena finns referenser till såväl sufism som taoism, konfucianism och buddhism. Den fördolda världen inleder nu en serie om 6 avsnitt kring vägmärken. I de 3 första samtalar jag, Karl Statin, med Caroline Hammarskjöld, brorsdotterdotter till Dag Hammarskjöld, som förvaltar och verkar för att tillgängliggöra hans verk. De avslutande avsnitten släpps hösten 2022. För att göra det möjligt för lyssnare att följa med bland citaten ur vägmärken är de listade med sidhänvisningar i det medföljande textflödet till respektive avsnitt. Dagens avsnitt av Den fördolda världen har rubriken Dag Hammarskjöld. Då säger jag välkommen till Den fördolda världen, Caroline Hammarskjöld.
Tack ska du ha.
Vi har läst en bok tillsammans, Vägmärken av Dag Hammarskjöld. Och vi kommer ha några samtal om den här boken. Men jag skulle vilja börja med att ställa frågan, vem är du?
Caroline Hammarskjöld heter jag och jag är släkting till Dag Hammarskjöld. Dag var min morfars bror och min morfar hette då Sten. Och jag förvaltar rättigheterna efter Dag Hammarskjöld, bland annat den här diktsamlingen Vägmärken. Men också fotografier och andra texter och också fysiska föremål som har tillhört honom. Så jag inte enbart förvaltar utan jag tillgängliggör arvet på många olika sätt. Jag föreläser, jag har haft fotoutställningar med Dags privata fotografier. Och sen så håller jag på att bilda en stiftelse nu för att tillgängliggöra ytterligare. Att genom olika projekt engagera samtidens människor när det gäller konst, kultur, filosofi och mycket annat. Låta andra människor inspireras av Dags livsverk helt enkelt. Och jag vill fungera som en länk till samtiden och framtiden när det gäller hans arv. För han är inte riktigt göra allting klart innan han gick bort. Men jag har bott väldigt mycket utomlands, olika länder. Jag har varit i Japan, många länder i Europa och bott närmare 15 år i USA, i Kalifornien, och flyttade tillbaka till Sverige 2010. Har 2 pojkar och bor här ute på Vänggården nu i Sigtuna, nära slottet här, så det är precis flyttat in.
Tack för att jag får komma på besök.
Ja.
Jag måste fråga, vad är din, vi har läst den här boken Vägmärken av Dag Hammarskjöld. Vad är din relation till den boken?
Alltså Vägmärken skrevs ju under hans livstid och han lämnade den färdig att publiceras egentligen. Han skrev till sin gode vän Leif Belfrage och sa att om du tycker den är värdig att publicera så får du gärna göra det. Och han hade nog som avsikt att visa världen hans egna tankar och funderingar. Och han säger själv då att det är som en slags dialog mellan honom själv och Gud. Relationen jag har till boken, det är ju det att jag växte ju upp med denna bok, och eftersom min mamma då förvaltar rättigheterna till den här boken, och hon var också guddotter till Dag, så hörde jag ju den diskuteras mycket, och det var många andra författare och människor som inspirerades av den här boken på många olika sätt och vill ha dialog med min mamma och kanske fråga om att få använda sig av olika citat från den här boken i andra publikationer. Och som barn så tänker man, jaha, vad är det där? Man kunde inte riktigt greppa liksom vad det var för märkligt med just den här boken. Men det var först när jag kom i kontakt med människor som inspirerades av honom. Jag blev lite äldre också, kunna ta till mig de här poemen och börja läsa själv. Och ju mer jag levde, ju äldre jag blev, desto större relation fick jag till de här poemen. Och det är liksom en levande bok för mig som jag tar fram lite nu och då. Det är absolut ingenting man sträckläser. Det är texter och poem som Dag har filat på under många år.
Just det.
Han sa ju själv att endast den hand som stryker ut kan skriva det rätta. Och jag känner det själv att jag upplever att poemen liksom får en större tyngd varje gång jag plockar fram dem. För att jag själv har levt längre och har fler erfarenheter. Så att det är en bok som jag kan bära med mig, som jag kan få stöd ifrån. Det finns poem som till exempel "Den längsta resan är resan inåt". Jag finner styrka i att veta att titta inåt, liksom att styrkan finns inom mig och inte från den yttre världen. Det finns många fantastiska poem som jag bär med mig i mitt arbete, i mitt liv, som ger mig styrka. Så det är den relationen jag har till boken. Och jag upplever att den inspirerar många andra, och det är intressant att ha diskussion kring de här poemen med andra, för att man gör liknande men kanske lite annorlunda tolkningar beroende på vem man pratar med. Och det är liksom källan, den här boken Vägmärken är liksom källan. Sen finns det många tolkningar kring boken, men för mig är källan det viktiga. Att det är Dags egna ord, inga omskrivningar. Och sen får alla tolka på sitt eget sätt. Det är fritt fram att tolka den som man själv vill.
Precis, det är som att vi nu kommer att följa ett antal vägmärken. Dels möta Dag, men också möta varandra, våra tolkningar. Och den som lyssnar, som har tagit och läst den här boken tidigare, den kommer ju också bära med sig sina tolkningar. Så att det är verkligen vägmärken, och det är vägmärken som man kommer tillbaka till. Det är också min erfarenhet. Jag är ju, det här är ju en av de böckerna som jag har läst om mest i mitt liv. Jag har både sträckläst den flera gånger och
det är imponerande.
Ja, och återkommit till ja. Den liksom så här då och då. Man slås plötsligt av någonting, och sen så, men vänta nu, säg inte Dag någonting om det där. Eller så bara öppnar man boken och liksom tar en tumvers. Exakt. Man liksom bara ser, och sen så talar boken till en på det sättet. Och just det här också, att det är dels en bok där man ständigt hittar nya djup.
Ja.
Som liksom följer en på ens resa. Som det blir verkligen en sorts vägmärken djupare och djupare in i en själv. Man tolkar sina egna djup i vägmärkena. Men också uppfattar jag, det är liksom, det här är den bok som jag har gett bort som present mest.
Ja, vad fint.
Så man sitter på bokbörsen antikvariat.net och så tar man och köper hem så här gamla utgåvor, och sen så liksom blir det så här presenter. Just till människor som kanske inte nödvändigtvis har upptäckt mystik, så kan den här boken lite grann fungera som en ögonöppnare.
Exakt, det är en introduktion till den
världen. Ja, verkligen.
Den öppnar upp ögonen för de här tankarna. Och det är därför det är så fantastiskt att boken är tidlös på något sätt. Att den är alltid relevant i alla tider. För det handlar om människan och djupet och tillvaron och hur man våndas inför olika uppgifter, att göra det rätta. Ja, det är som en guidebok till livet på något
Exakt
sätt.
så.
Och ett stöd liksom i svåra stunder och lyckosamma stunder också för den delen.
Ja, det är liksom både en sorts guidebok in i människans djup. Men boken sänder också ut den. Den säger liksom det här att vägen till helgelse i vår tid går genom handling. Alltså, han själv levde ju ett liv som var i tjänst för medmänniskan. Mm. Så att det är en bok som liksom innehåller livets alla sidor på något sätt. Mm. Det är liksom kärleken, det är liksom naturen, det är drömmarna. Det är liksom den inre brottningen, frågan om att hitta sitt inre kall. Vad är meningsfullt? Allt.
Vad som är intressant tycker jag också är att Dag hade en personlighet utåt sett som väldigt samlad och kontemplativ. Han hade hög integritet och så vidare. Men den inre världen var mer kaotisk. Alltså han befann sig i en yttre värld, i alla fall när han arbetade då för FNs, som generalsekreterare för FN, så befann han sig i en yttre värld som var i fullt kaos. Men han hade samtidigt parallellt ett inre kaos, kan man säga.
Mm-hmm.
Och så är det väl med oss alla. Det är inte unikt för honom egentligen, även om det stod på sin spets. Alltså han hade ett uppdrag att rädda världen, så att säga.
Exakt.
Det kanske inte vi alla har, men vår lilla värld som vi lever i, så har vi ändå utmaningar. Det finns kaos utåt och inåt. Så.
Ja, han brottas liksom med världen och han brottas med Gud.
Ja. Konflikter överallt.
Ja, det är liksom där någonstans vi möter honom i den här boken. Man möter honom, men man möter också sig själv. Och man möter Gud.
Precis.
Och medmänniskan. Vi sitter just nu hemma hos dig.
Mm.
Vi är vid Wengarns slott i Sigtuna. Men nu kommer vi göra en inre resa. Vi ska faktiskt be oss iväg nu. Vi ska resa till ett rum i FNs högkvarter i New York. Ett rum av stillhet mitt i storpolitikens konvulsioner. Vart är det som vi reser, Caroline?
Meditationsrummet i FN-skrapan i New York. Som Dag då skapade. Och han har ju skrivit ner själv liksom en motivering till varför han ville skapa det här rummet.
Vi kommer att ha ett samtal nu lite grann väglett av ett ord som dyker upp i det här rummet. Vill du läsa det eller ska jag läsa det?
Vi har alla ett inre centrum av stillhet omgiven av tystnad.
Om man tittar sig runt, vad är det som man märker? Hur ser det ut? Var är vi?
Ja, det är ett litet rum med ett stort järnblock kan man väl säga. Som ser nästan ut som ett altare i mitten av rummet. Och finns en viss symbolik kring just det här järnmalmen som han har transporterat från Sverige då. Den symboliserar liksom vår stabilitet, liksom vår, där vi kan finna styrka, och av järnmalm så kan man också, man kan göra vapen, men man kan också bygga hem för människor. Det finns en fantastisk mural på väggen bakom som är skapad av Dags gode vän Bo Beskow, som var en abstrakt konstnär. Bo och hans fru Greta fick bo hos Dag under en period 1957 för att Bo skulle skapa den här muralen i det här meditationsrummet. Det är en massa symboler kan man väl säga. Det är cirklar och vinklar och så vidare, och man ska kunna sitta ner och titta på denna fantastiska målning och låta ens sinne liksom färdas längre bort eller mot ens inre också. Alltså för att tankarna ska kunna sväva fritt. Så det är ett väldigt rofyllt rum, och det är ju ett rum av tystnad i FN-skrapan som då ägnar sig åt mycket att lösa konflikter och annat. Så att han, jag tror han hade det enorma behovet själv av att finna liksom en plats, ha en plats där han kunde reflektera och fundera. För han vandrade ju väldigt mycket i Sverige när han bodde i Sverige. Och då fick han liksom styrka ifrån det. Men i FN-skrapan fanns det ingenstans att ta vägen, så att säga. Och att han insåg att det var inte bara för honom själv, utan för alla andra som jobbar med att lösa konflikter, att kunna dra sig tillbaka och inte förlora sig själv liksom, i processen, utan att kunna blicka inåt och finna svar.
Han skriver att det är ett rum som innehåller en enkelhet. Han pratar om solens ljus, ljusstrålen som landar på altaret. Mm. Och att det är liksom den enda symboliken som behövs. Och då solen, ljuset som en bild för anden, altaret också som har någonting av jord i sig. Någonting himmelskt som berör det fysiska, ett möte mellan världar.
Och det öppnar liksom rummet för harmoni, frihet och balans i rymden.
På det här konstverket, jag anar att det är ju sfäriskt. Jag får liksom den här känslan av en sol som lyser. Och sen så de här fyrkantiga gestalterna, kubiska gestalterna som får mig att tänka just på det här altaret, den här stenen i mitten av rummet.
Vad jag vill nämna kring det här stenblocket, det är ju inte bara ett altare som är från den kristna tron, utan det är ju ett altare som symboliserar liksom grunden för alla trosbekännelser. Man kan också se här att med ljuset som strålar på järnblocket så blir det en skugga på golvet. Så det ser nästan ut som det svävar. Så det är en fantastisk syn.
Det är ett svävande block.
Det är en slags lätthet i tyngden.
Det där är intressant. Det är som att Dag Hammarskjöld, han har en grunduppfattning. Alla människor har ett sånt här inre rum som då det här rummet på något sätt vill symbolisera och ge utrymme för att gå in i. Och det är liksom någonting som ligger i oss som människor, helt oberoende av de tankar, uppfattningar, religiösa tillhörigheter eller politiska tillhörigheter. Oavsett vad man är så finns det här. Och han säger att det här, alla människor behöver stiga in i det här rummet.
Han sätter ju ord på det på något sätt. För jag tror faktiskt inte att alla människor inser att de har ett inre rum omringat av tystnad. Alltså man kan sätta andra ord på det. Alltså att finna sitt kall här i livet. Det är det som är meningsfullt. Hitta det rätta. Alltså alla människor har väl någon slags dialog med sig själv. Men den kanske inte är så konstruktiv direkt. Men han sätter liksom ord på. Och det kräver ju ett visst arbete också, det här med att söka sig inåt och liksom lyssna på sin egen röst. Han hade ju en väldig intuition själv när han var ute och reste och skulle lösa konflikter runt om i världen. Så var det viktigt för honom att möta människor eller möta den han skulle förhandla med eller om man skulle försöka lösa en konflikt så ville han liksom träffa människan för att han gick på sin intuition i mötet.
Just det.
Så han hade en väldig förankring i sig själv och kunde på något sätt lämna sig själv, kliva in i en annan människas perspektiv utan att förlora sig själv. Så.
Det där tror jag är en helt nyckelsak. I det här inre rummet av stillhet omgivet av tystnad, för den som vill instiga i det här rummet så finns det ju någon sorts avklädande. Det är omgivet av tystnad. När jag hör honom säga de här orden, jag kan ju inte undgå att tänka på ett bibelord. Jag tänkte att jag skulle läsa det. Det är från Matteus 6 kapitel där det står så här: när ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare. Stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. I det här bibelordet som handlar om att vi alla människor har en inre kammare, en sorts böneplats som är annorlunda än om vi till exempel ber för vår egen vinning. Vi kan liksom inte gå in där och säga, nu ska jag ha mina mål som jag har här i livet. Det måste liksom på något sätt lägga dem utanför. För i det här rummet så kommer man hitta det djupaste kallet.
Mm.
Det som är bortom våra ytliga mål.
Exakt så. Mm.
Så det finns en sorts insikt som kan drabba oss om vad vi faktiskt är kallade att göra.
Mm.
Men då måste vi lämna allt det där andra.
Ja,
i tystnaden.
Mm. Och det tror jag är väldigt svårt för människor idag att så att säga skala av sig och blotta sig, och jag tror de upplever det som att de är sårbara. Snarare handlar det ju om att finna sin inre styrka.
Mm.
Liksom att våga släppa för att finna någonting. Men det, där tror jag faktiskt många människor har svårt.
Och det är synd, för om man hittar sin inre kammare så hittar man ju ett rum som inte förgås, som inte liksom kan störas av det kaos som finns i världen.
Mm.
Det är liksom på något sätt ett rum som är stabilt i någon mening. En sorts grund där som man kan stå på. Om världen drar undan fötterna för den som har sitt hem i det här inre rummet, så står man fortfarande fast.
Exakt så. Och jag känner i förlängningen också att ju fler människor som finner sitt inre rum och sin inre styrka, desto stabilare blir ju världen.
Precis så.
För att det blir som ringa på vattnet på något sätt. Att alla människor du umgås med berörs av din, liksom i din närvaro. Och ju fler som då utstrålar denna trygghet för att de är stabila och har nått sitt inre rum, desto mycket mer går det att liksom förändra världen inifrån.
Precis. När jag hade min första, eller inte min första faktiskt, men min andra konfirmandgrupp.
Mm.
Då satt jag och funderade vad man skulle ha för någonting som, vad skulle man sammanfatta?
Mm.
Vad var det jag ville göra? Och då tog jag just den här, den längsta resan, den resan inåt.
Mm.
Det var liksom mitt, det blev mitt ledord. I alla material som jag liksom tryckt ut för att liksom ge information till ungdomar om vad som vi skulle göra för någonting, så var det just detta. Den längsta resan är resan inåt, ett citat från Dag Hammarskjöld. Och liksom, den sätter ju också det här fokuset, alltså att vägen in i det inre rummet är ju också en process. Alltså vi klär av oss ännu mer.
Mm.
Vi inser ännu mer.
Mm.
Jag tänkte på den här konstverket av Beskow, och det finns en spiral i mitten av det här konstverket. Det är som att han liksom på något sätt visar någon sorts process. Det är liksom ett, det är inte bara ett rum som är stilla, utan det är också ett nedstigande, ett uppstigande. Det är liksom, det kan ju låta väldigt moralistiskt om jag säger så här, vi måste lämna våra egna begär utanför när vi kommer in. Kanske man snarare skulle säga att i instigandet så automatiskt lämnar vi allt mer av oss själva och hittar vem vi verkligen är. Allt mer. Det är en process.
Mm. Mm.
Det är en rörelse. Det är liksom den här spiralen som liksom går uppåt eller neråt.
Och ju mer man gör detta, så tror jag också att man inser att det är rätt befriande att skala av sig.
Ja.
Att det här yttre liksom har inte samma värde längre som man kanske har hängt upp det på. Utan att det inre, det där styrkan är att skala av sig allt. Man behöver inte det. Det är som Jesus. Han behövde inga tillhörigheter, så
nej,
att säga, utan det fanns inom honom allt han behövde.
Ja, när vi pratade inför det här samtalet, så då nämnde du det att du har ju precis, du är ju mitt inflytt.
Mm.
Och just det här att skala av och släppa.
Ja, det är så renande, tycker jag. Och det kopplar jag ju samtidigt till buddhism. Jag har ju faktiskt ett litet buddhatempel här hemma hos mig också med lilla Buddha.
Mm-hmm.
Och just det här att inte ha någon attachment liksom till saker och ting. Att det är befriande att göra sig av med saker. Men det är en process. Det har inte varit jätteenkelt för mig. Jag är uppvuxen med en massa prylar och föräldrar som har samlat på sig allt. Men det har varit en resa för mig också att våga släppa saker och så. Men nu, jag känner mig friare nu.
Buddha, det är lite kul. Han är ju, berättelsen om Buddha, den spreds liksom utanför den buddhistiska miljön. Och han är faktiskt, det finns en berättelse som upptog sig i kristen tradition. Han är faktiskt ett helgon i kristendomen. Det finns en berättelse, Josafat och Barlam. Och det är lite kul, det är många som har hittat podden som har sin bakgrund som liksom buddhister.
Intressant. Och
som, ja, det är lite kul faktiskt. För att det är många människor som söker djup hittar inte automatiskt den kristna mystiken. Den är ganska fördold.
Nej. Ja, det är den verkligen.
Utan man hittar liksom kanske andra saker. Yoga kanske. Eller...
Ja, man letar långt bortom kristendomen. Och så hittar man någonting som faktiskt finns i kristendomen. Fast det är lite annorlunda form. Och sen så tar man hit det. För att det ligger långt bort så kanske man anammar det lättare. Det är mer exotiskt kanske.
Ja,
jag vet inte.
Ja.
Men det är lite märkligt, eller hur?
Ja, man hittar ju såklart också ett språk då för erfarenheter som är djupt mänskliga. Alla religioner bär ju på beskrivningar och tillvaron som hakar i den mänskliga erfarenheten.
Mm. Mm.
Och det kan ju vara så att det finns uttryck i buddhismen som på ett helt briljant sätt fångar någonting utav den mänskliga erfarenheten. Som kanske sen kan vara svår att hitta i en kristet sammanhang. Det blir ganska naturligt så. Särskilt i ett land som Sverige som är så öppet. Men också ett land som USA. Jag tänkte jag skulle ta ett citat. Det är från Rumi. Jag ska se om jag hittar det. Det är från, kan det vara? Det är sedan 81 i Vägmärken.
Mm.
Han säger så här. The lovers of God have no religion but God alone. The lovers of God have no religion but God alone. Det här är alltså en sufisk mystiker, en muslimsk mystiker som Dag Hammarskjöld citerar och känner det här talar till mig.
Mm.
Och det där är någonting som jag tror att alla människor kan inse att bortanför de yttre orden, när vi går in i tystnaden så finns det här ändå rummet som finns inför oss. Och i liksom tystnaden så behöver vi lämna tanken på religionstillhörighet också. Det finns ju också i den kristna mystiken.
Jag tror att man många gånger ser religioner som det polariserar på något sätt. Att man ska tillhöra en viss religion och så vidare. Men alltså djupdyker man i alla religioner så ser man ju sådana enorma likheter. Fast det är olika uttryck kanske. Så att det är det du är inne på där som är intressant med Dag då som hade studerat filosofi och religion och så vidare och att reste runt världen och så. Han kunde se de här kopplingarna och inspirerades av olika religioner. Även om hans egna uppväxt bottnade mycket starkt i den kristna tron med en mamma som var djupt religiös. Hans mamma skrev ju i Dags konfirmationsbibel: du ska vara trogen in till döden. Då ska jag giva dig livets krona. Och det där bar han med sig hela livet så att säga. Men han hade den kristna tron som grund att utgå ifrån. Men han inspirerades av andra religioner. Jag tror att han kunde se väldiga likheter. Just därför han citerar många andra religioner i Vägmärken.
Ja, det här inre rummet, eftersom det är omgivet av den här tystnaden så finns det någonting, det finns något okänt över det. Jag tänker på att det finns ett ställe där han säger så här, det är faktiskt den första sentensen, det första poemet i Vägmärken. Då säger han så här: vidare drives jag in i ett okänt land. Marken blir hårdare, luften mer äggande kall. Rörda av vinden från mitt okända mål, själva strängarna i väntan. Alltjämt frågande skall jag vara framme, där livet klingar ut. En enkel, klar ton i tystnaden. Ett okänt land, rörd av vinden från det okända målet. Han kommer fram, alltjämt frågande. Han har inte svar.
Nej.
En enkel ton i tystnaden.
Skall jag vara framme när tiden klingar ut? Ska jag nå mitt mål?
Ja, så att resan är lång. Och det är mot ett okänt land. Ändå liksom någonting som vi känner och bär med oss hela tiden.
Man måste ha en tillit till det också. Gå med flödet. Det känner jag i mitt liv många gånger. Att jag måste låta mig. Det är ungefär som en ström i ett vatten. Liksom. Att man kan inte kämpa emot alltid, utan man måste ha tillit till att strömmen för en dit man ska. Det tycker jag är, jag märker att när jag kämpar emot ibland, att det faktiskt blir negativ konsekvens.
Precis.
För att livet visar mig vägen, men jag måste vara öppen för det och ha tillit till att den för mig på rätt väg.
Det är intressant att du säger livet. Det där är ju ett ord som han använder, återkommer till hela tiden i vägmärken.
Mm.
Det är som att livet är ett av de orden för den här inre vägen, resan, processen, spiraltrappan. Det är vägmärken till livet, i livet, genom livet.
Exakt. Jag begär det orimliga, att livet ska ha en mening, skriver han 1952. När han har haft en kometkarriär i Sverige och jobbat på Finansdepartementet och Riksbanken och haft en fantastisk karriär verkligen. Men han känner sig inte uppfylld trots det, för det ligger liksom inte i det. Han har varit en civil servant och gjort sitt yttersta. Men han visste inombords att han hade det här andra kallet att göra någonting större för fler. En slags bitterhet eller ledsamhet i det här 1952 då, att herregud, finns det en mening med allt jag gör? Och sen märker han då hoppet, att det finns en mening, och han har landat rätt i sin roll, så att säga, att tjäna människan.
Det finns liksom en sorts sortering, en sorts liksom han behöver sträcka sin blick in i evigheten, liksom höja blicken från det omedelbara. Han säger på ett annat ställe att förbränna allt i det klara ögats eld och hoppas att dock något av vad som kan vaskas ut ur askan ska äga värde. Alltså att det är en sortering. Han vill bränna upp allt som inte betyder någonting.
Mm.
Han är så oerhört kompromisslös. Han liksom söker efter det här som är hans vilja. Efter det som
sanningen,
är
det som är värt att bevara. Liksom, skala av återigen allt det som inte har ett egentligt värde. Utan bara se sanningen och det som är värt att bevara.
Och sen när han till slut hittar det, så säger han ju på så många olika sätt att den som har hittat det här kallet, för den så är alla hot är inte hot för den. Och till slut så är det ju faktiskt så att han i sitt uppdrag faktiskt dör.
Jag menar, det är ju hela Dag Hammarskjölds liv egentligen. Han föddes 1905 i Jönköping. Och flyttade sedan till Uppsala när hans pappa blev landshövding där. Och hans pappa Hjalmar Hammarskjöld blev också statsminister i Sverige under första världskriget. Och hans tre bröder kom att liksom växa upp då på Uppsala slott. Så att det finns en djup förankring till Uppsala. Studerade på Uppsala universitet och tog examen dock i Stockholm. Studerade religion och teologi och juridik och arbetade sen i Sverige i betydande roller som konsultativ statsråd, kabinettssekreterare, han jobbade för UD och så vidare. Han fick det här uppdraget vid FN 1953 och generalsekreterare nästan två mandatperioder. Men sen gick han tragiskt bort då när han hade ett uppdrag att lösa en konflikt i Kongo i Afrika 1961, och så fick han då postumt Nobels fredspris. Han hade en enorm karriär, så att säga. Under sin FN-tid så myntade han begreppet preventiv diplomati, tyst diplomati, och var initiativtagare då till de fredsbevarande styrkorna också som finns än idag, och han löste ett 20-tal större konflikter under sin tid där. Men vägmärken är ju någonting som är beständigt liksom sedan hans död och publicerades 1963 för första gången. Så att de var ju inte offentliga förrän han dog.
Hade han dem med sig? Han störtade ju i ett plan.
Han hade lämnat dem i sin lägenhet i New York. Så de låg färdigskrivna på skrivmaskin. Låg de prydligt liksom färdiga att publiceras i princip. med ett brev då till sin gode vän Leif Belfrage, som han gav liksom möjligheten till att publicera om han tyckte det var värdigt att publicera. Men sen var min morfar Sten också involverad i det där, för han tvivlade ju, min morfar, en del kring om den här boken skulle publiceras. För det kom även som en chock för familjen att han hade de här djupa tankarna. Han hade ju inte förmedlat det överhuvudtaget. När jag pratade med Bo Beskows fru Greta strax innan hon dog då för ett par tre år sedan, så sa hon till mig att inte ens de visste som bästa vänner att Dag hade den enorma, ska vi säga, han hade tvivel, han hade ångest, han hade inför livet, och i dialogen med Gud också försökte han lösa livet, så att säga. Min morfar, han till slut sa att nej, men det är okej att publicera, för Dag önskade det själv. Så det är vi tacksamma för idag, att många har ju inspirerats av Vägmärken otroligt mycket genom åren. Ja. Och det är översatt till massvis med olika språk dessutom. Han var god vän med Gösta Lundqvist, som var ordförande för Svensk Turistförenings årskrift. Och Gösta var icke-troende, och de vandrade upp i fjällen. Den dialog som då måste ha ägt rum mellan de här två är ju oerhört intressant. Och jag på senare år här nu, bara för i höstas, så träffade jag Gösta Lundqvists barn som har delat med sig av mycket mer kring sin far. Och just det här att även trots att Gösta faktiskt hade studerat religion och filosofi, så kunde han inte förmå sig själv att bli troende. Mm. Väldigt intressant. Men de var väldigt goda vänner. Den troende Dag och den icke-troende Gösta vandrade upp i svenska fjällen. Och jag skulle ha velat vara en fluga på Dags axel för att höra liksom den här dialogen. Men han var så pass öppen och för att höra hur tänker man när man är icke-troende, så att säga.
Jag kommer ju från en sekulär släkt. Mm. Så att det där har ju varit en erfarenhet som är verkligen min också. Mm. Det finns ju beröringspunkter, och jag tror att Dag Hammarskjöld kan vara en person som verkligen kan skapa sådana beröringspunkter. Jag tänker till exempel på förundran inför livet. Det skulle jag säga på ett sätt är en typ av mystikerfarenhet. Sen att den inte riktigt formuleras med ett kanske kristet eller annat religiöst ramverk, så är ändå på något sätt själva erfarenheten av förundran inför livet möjlig liksom mötesplats mellan den religiösa och ateisten.
Exakt, för det är det här, alltså egentligen att vara troende, vad är det? Mm. Det ska man ju definiera först. För att kanske att man känner att man inte kan relatera till någon specifik religion som finns idag i världen. Men att man har sin egen tro. Man kanske har en tro på sig själv, och man kanske har ett eget driv eller så. Man behöver inte tänka om det ska finnas liv efter döden eller ej. Det är inte lika med tecken liksom att ja, du är troende eller icke-troende bara för att du inte tror på liv efter döden och så vidare. Utan jag tror någonstans alla människor egentligen är troende. Men det beror på hur du definierar tro. Så att säga. Det är bara att det kanske inte passar i den kategorin som finns, så att säga, kring kristendom eller buddhism eller andra religioner. Att man inte kan identifiera sig liksom riktigt med de religionerna. Men visst tror jag att alla människor är troende på en eller andra sättet. Det tror jag faktiskt. Ja, det beror på hur man sätter fingret på det. Liksom. Ja, hur de definierar sin tro. Att vara icke-troende eller att tro. Vad tror de på då? Då tror de ju på någonting annat, så att säga. De måste ju tro på sig själva. De lever ju ändå.
Ja. Ja. Om allting är bara atomer, så tycks det ju i alla fall som att när vi tittar på det, alltså med vårt medvetande, så ser vi ju, vi kan ju inte leva ett liv där vi uppfattar att ingenting betyder någonting, det saknar mening. Även ateisten måste ju erkänna för sig själv att även om den säger att allting är meningslöst och allting är bara atomer, så går det ju inte att leva så. Människan är ett möte mellan en yttre och inre värld.
Mm, exakt.
Och det är liksom, om den som säger att det bara finns en yttre värld, den är inte sann mot sig själv. För att den inre världen och den yttre världen, det är i det mötet som vi är.
Mm. Ja, de har inte utforskat, tror jag, liksom det här inre rummet som vi pratar om, va?
Exakt.
Alltså, de har inte varit i närheten av det, och det kanske låter skrämmande för dem också. Alltså, det finns ett hinder där som gör att de inte känner att de vågar. De vet inte ens hur de ska gå tillväga. De kanske inte har en verktygslåda, liksom, har aldrig blivit introducerade till det här. Jag tror snarare det är så. Men alla måste ju ha någon slags inre drivkraft. Det märker man ju på alla som lever, att det finns någon slags sanning i dem. Men sen definitionen är olika då.
Jag tror ju verkligen att man skulle kunna ta och stiga rakt in i det inre rummet.
Mm.
Helt oavsett. Och när man har väl stigit in där, då kommer man att inse vad religionerna pratar om.
Exakt. Mm.
För religionerna, överallt i dess mystika texter, så finns vägmärkena in till det inre rummet. Och när man själv har stigit in där, så kommer man att kunna spegla sig i de erfarenheterna. Så mitt råd till ateisten, som liksom ändå liksom anar kanske, eller är nyfiken på, kan det vara så att det trots allt finns någonting i det här? Läs vägmärken.
Exakt.
Ta och stig in och lev med dem. Undersök, var nyfiken, följ det här inre drivet. Sök det inre rummet.
Precis så. Vägmärken är ju ett verktyg att använda för att navigera sig framåt och finna inspiration. Det handlar inte enbart om det filosofiska eller så, utan det är väldigt konkret. Det handlar om tvivel och vilja göra det rätta. Och det finns ju oss alla människor i olika situationer i livet, att vi bär det med oss. Och det är ju det som jag tycker så fint med vägmärken, att det visar på Dags mänsklighet. Han var en människa. Senare år har man ju lyft upp honom på en piedestal, så att säga. Och han var nästan omänsklig, för att han hade en såna förmågor. Liksom. Han var så beläst och kunde så mycket om religioner och kulturer och allting. Och han kunde nå människan, hade integritet, han kunde bära världen. Och då är det lätt att liksom lyfta upp en sån människa på en piedestal och inte kunna relatera till honom. Men genom vägmärken så kan du relatera till Dag på många olika sätt, eftersom det är hans inre dialog med sig själv. Och där kan vi känna igen oss.
Mm. Ja, det är liksom allmänmänskliga erfarenheter. Mm. Och vi kommer nu i ett antal samtal att ta och följa Dag Hammarskjöld. Följa också varandra med de här vägmärkena. Ta och spegla oss själva. Det kommer vara vägmärken som leder oss in i samtal om drömmar. Om att hitta sitt inre kall. Brottning med sig själv och livet. Det kommer att handla om naturen, om Gud och människan. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på hjärtatsbon.se. Skriv gärna upp dig på det nyhetsbrev som podden, nätverket Hjärtatsbön och nätverket för mystagogiskt lärande med ojämna mellanrum skickar ut. För information om exempelvis framtida digitala seminarier. På hemsidan finns också information om hur du kan delta i någon av Svenska kyrkans lokala hjärtats böngrupper, fysiskt eller via nätet. Samt hur man kan komma i kontakt med nätverket Hjärtats bön och nätverket för mystagogiskt lärande. Båda verksamma inom Svenska kyrkan. Där hittar du med tiden en kort och längre förinspelad introduktion till Hjärtats bön. Samt växande antal inspelade vägledningar. Som du också kommer hitta på ett separat podcastkonto med namnet Hjärtats bön. Om du skulle önska boka in föreläsningar om de ämnen som podden behandlar så är det möjligt att göra det, då det är något som flera av oss kan göra i tjänsten. Om ni skulle vara en församling inom Svenska kyrkan som bokar oss innebär bokningsavgifterna i praktiken att pengar går från en församling till en annan. Hör av dig till poddens redaktion för mer information, också i det fall då du hör andra tankar om samarbete. Den som vill vara med och fortsätta samtalet är varmt välkommen till vår chattkanal på appen Signal. Du finner en länk för att gå med i gruppen i textflödet som hör till avsnitten. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagram-kontot Sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler, så vi är mycket tacksamma om du gör det. Den som är intresserad av att köpa någon av de böcker utgivna på Artos som vi samtalar om i podden kan göra detta till ett rabatterat pris på Artos hemsida. Uppge då koden Den fördolda världen.